Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar heter Felicia Åkerman och är reporter och analytiker på tidningen. Med mig på andra sidan luren har jag min kollega Agneta Jönsson. Hej Agneta!
Hej Felicia! Hur är det med dig?
Jo tack, det är bra. Det är soligt idag, så det är trevligt. Men börsen är däremot ner. Vad är det som är så dystert idag? Jag har knappt hunnit kolla på bolagen. Det är fortfarande rapporter som kommer in, va?
Ja, jag tror inte det är det som, nu har det gått väldigt bra här under en period. Men det som stör lite nu var det här tappet i Kina i morse när det föll ganska kraftigt efter att det hade gått ner lite i USA. Och det är väl den här spänningen igen som ökar i Kina. USA vill ju stänga Kinas ambassad i Houston och Kinas vill nu stänga USAs ambassad i Sendo. Så att det är väl en lite påminnelse om det där att inte allting är frid och fröjd egentligen.
Ja, det där man nästan har börjat kalla för ett kallt krig mellan USA och Kina nu vid det här laget.
Ja, sen behövdes det inte så mycket där rusat på några tag. Det har gått väldigt bra på rapporterna, så det, då behövs det. Det kan vara i princip vad som helst, så backar man ett steg och tar hem lite vinster, så det är inte så konstigt. Men sen börjar man kanske också fundera på vad som händer i nästa steg, och då tittar man ju en del på vad som händer på makro och sådana där grejer.
Ja, precis. Vi har ju faktiskt fått lite makrosiffror nu på morgonen. Det är dags för inköpschefsindex igen. Så vi har fått de första preliminära från euroområdet egentligen. De släpper ju en för hela euroområdet och släpper de tyska och franska PMI:er lite tidigare än alla andra. Så man får alltid en försmak där. Och de är ju överlag bra, kan man väl säga. Återhämtningen på tjänstesidan har gått starkare än väntat den här månaden. Man kan, om man tittar på den som gäller för hela euroområdet, så är bara PMI för tjänsterna på 55,1 i juli enligt det preliminära utfallet då. Och det var en bra bit över väntade 51. Och det mönstret upprepas, samma mönster syns både i euroområdet som i Tyskland och Frankrike. Det är över 50 både vad gäller tillverkningsindustrin och vad gäller tjänsterna. Men tjänsterna ligger högre. Och igen, det är inte så himla konstigt, för tappet för tjänstesektorn har ju varit mycket större under våren. Så man har mer att ta igen där. Och det ska jag alltid påminna om, att PMI är konstruerad så att den mäter förändring jämfört med föregående period. Så att utfall över 50, det indikerar tillväxt jämfört med föregående månad. Det är ju positivt, men vi ska också komma ihåg vad det är för typ av månader vi har bakom oss. Så ett så här högt utfall, om man ska översätta det i faktisk ekonomisk aktivitet, så är ju ett sånt här högt utfall inte lika stort som ifall vi redan hade haft en väldigt bra konjunktur som vi kom ifrån. Och det vet ju alla att vi inte har just nu. Så det är värt att komma ihåg det. Jag känner att jag har tjatat om det här i flera månader, men vi är nu liksom i uppstudsen. Och sen ska det ju plana ut någonstans. Och det har vi inte sett än, så man ska inte dra för stora växlar på de här siffrorna, kan man väl säga.
Nej, det hör man ju, alla bolagen säger så, att det var ju väldigt mycket ner i april och sen så var det lite dystert i maj och sen kom det igen en massa i juni, och det är väl det som syns i de här grejerna också nu.
Jo, men exakt, precis. Så att, vi visste att det skulle se ut så här ungefär i ett liksom mer positivt scenario där det inte blev en väldigt utdragen lockdown. Så det borde egentligen inte komma som en överraskning för någon. Och att det diffar mycket mot förväntningarna, det tror jag mer har att göra med att det är ganska svårt att bilda sig en väldigt exakt förväntansbild i ett extraordinärt läge. Så det liksom behöver inte betyda att det egentligen är så himla mycket starkare. Och det behöver inte betyda att man hade så himla fel förväntningar från början. Det är nog snarare ett uttryck för att vi fortfarande befinner oss i en hyfsat extrem situation. Däremot en grej som var positiv som kom tidigare i veckan, som jag ändå tycker är värd att lyfta, det är den här försäljningsindikatorn från SCB. Då flyttar vi fokuset tillbaka till Sverige. Där såg vi att försäljningsindikatorn är inte en del av den vanliga statistiken. Den räknas inte in i liksom den offentliga statistiken för Sverige. Men den är snabbare än det mesta som SCB producerar. Så den är väldigt användbar just nu. Och där bröts den tidigare nedåtgående trenden i juni. Det var upp, jag tror, 1% jämfört med maj. Så det är inte någon jättestor rörelse. Men det är trevligt att man ser att trenden bryts i alla fall. Det bådar ju hyfsat väl, får man ändå säga, även om man som vanligt inte ska överdriva en enskild månad så där. Och sen var väl då veckans liksom trista nyhet för svensk del var arbetslöshetssiffrorna från SCB. Som var sämre än väntat och som väl kom också lite som en påminnelse om att så här, de här problemen på arbetsmarknaden, de kommer fortgå under en period. Även om allting utvecklas helt okej härifrån så kan vi nog vänta oss att arbetslösheten kommer fortsätta stiga under resten av året och fortsätta ligga högre även nästa år. Däremot, en liten positiv grej i den, eller något som jag i alla fall tyckte väldigt positivt, är att utflödet från arbetskraften ökar inte så jättemycket. Och vad det betyder är ju, det betyder att vi kan vänta oss en högre arbetslöshet för att det är fler personer som stannar på arbetsmarknaden och söker jobb. Men det är fortfarande i grunden sunt och positivt att människor inte ger upp på arbetsmarknaden. Så kan man hålla fast vid det, ja då får man ju sämre siffror såklart. Men om vi tänker på hur många som faktiskt är arbetslösa som inte har ett jobb och inte försörjer sig själva, så är det egentligen ingen skillnad, det är ju en redovisningseffekt där. Och då är det i grunden ett positivt signal att man fortfarande är så pass optimistisk att man tycker att det överhuvudtaget är värt att söka jobb. Den riktiga faran blir när du får stora grupper som liksom ger upp arbetsmarknaden och lämnar den. De människorna får väldigt svårt att få jobb senare. Den effekten har man ju sett i tidigare kriser och framförallt i en del andra länder under tidigare kriser. Så kan vi hålla i det, så är det positivt ur ett längre perspektiv om man ser på arbetsmarknaden. Så ja, lite gott och blandat från makrosidan den här veckan kan man väl säga, när det gäller i alla fall statistikutfallen. Hur, det har ju varit ett enormt fokus på makro nu, och det känns som att börsen har varit väldigt, väldigt fokuserad på makro nu.
Ja, man försöker ju lägga pusset framåt. Vår kollega Henrik Mittelman skrev ju här i dagens tidning om det här, att man börjar bli orolig för att man ska få det dubbel-V-scenariot i makro framöver. Nu hade vi full fart neråt, nu har det kommit igen en hel del, och det syns ju också i bolagen, har jag haft samma utveckling här vad det gäller försäljning och så, man tittar på övergripande nivå. Men vad händer sen i nästa steg? Kommer det här, corona verkar vi inte bli av med första taget, även om det inte blir jättemycket stora nedstängningar, så är det risk att det dämpar. Man kommer fortsätta resa mindre om man inte är tvungen. Dels är alla de här på säkerhetsprocedurerna, sen risken för att bli sittande någonstans om någon annan stänger ner, vilket också liksom dämpar ner den här aktiviteten. Plus alla länder som är väldigt beroende av turism kommer ju också att dämpa. Så att börjar man tänka på det här med W, jag menar, då kanske man inte ska vara så superentusiast för börsen i alla fall ett litet tag framöver. Och det gör ju också att man börjar ta hem lite vinster. Mm. Man ser också på bankerna som jag har skrivit om i veckan igen då, om kreditförlusterna framöver. Dels om man tittar på var bankerna väldigt mycket i otakt. Om vi tittar på de 6 nordiska storbankerna, så var hälften tog ut väldigt mycket i förskott i första kvartalet. DNB och Danske Bank och även Swedbank reserverade jättemycket då för framtida kreditförluster, medan Handelsbanken och SEB och Nordea var försiktiga. Nu denna gången blev man precis tvärtom, att de som var försiktiga då tog i nu och de andra tog lite mindre. Så slår man ihop de här 2 kvartalen, så har man nu till stor del faktiskt tagit höjd för de kreditförluster som man tror kommer inträffa 2020. Så att med lite tur så ligger det värsta bakom oss i bankrapporterna nu. Men det som man börjar fundera på är vad som händer 2021 och 2022 om det här håller i sig. Och där gjorde den här konsultfirman Oliver Wyman, som var för detta finansinspektionschef Martin Andersson, jobbar som konsult just för banksidan, en stor genomgång. När man tittar på det här, att vill det sig illa här eller bara det fortsätter redan på de här nivåerna som det är nu, så räknar de att kreditförlusterna här fram till år 2022, från nu, de här 3 åren då, 2021 och 2022, så räknar de att kreditförlusterna kan öka till motsvarande då 4 100 miljarder kronor. Och det är 2,5 gånger mer vad det var under åren 2017-2019, när det var ganska lugnt på marknaden. Och det är då visserligen 40% lägre än finanskrisen, Men ungefär samma som på under den här eurokrisen 2012-2014. Så det är lite dystert.
Mm.
Men säger de då att om det blir en andra våg med nedstängningar i Europa, så tror de att kreditförlusterna kan bli dubbelt så stora. Och det är ju inte bra liksom, med tanke på övriga ekonomin heller. För slår det så blir det också att bankerna måste vara lite mer försiktiga med sin utlåning. Vi får lägre tillväxt, intjäningen blir lägre. De kommer klara det här, men det är ju inget bra om man säger så.
Mm. Nej, jag tycker det där med hur man pratar om en andra våg och eventuella nedstängningar, det är rätt intressant att se. För att det känns som att de flesta numera gör bedömningen att vi kommer inte ha en nedstängningsfas som den vi hade i mars-april, när det var i stora delar av Europa som allting stängde ner egentligen. Utan att man snarare kommer ha de här riktade nedstängningarna då. Kanske en stad som ser en flare-up eller en region. Och det är ju i grunden positivt. Men jag tror samtidigt att man kanske då underskattar effekten av det. Om du tänker till exempel, ta Italien som exempel. Om du tänker på regionen runt Milan. Som står för en så enormt stor del av produktionen i det landet. Som verkligen utmärker sig som en tillväxtmotor. Skulle de få ett utbrott igen som gör att man måste införa nedstängningar i den regionen. Ja, men visst, då blir det inte lika stora omfattande nedstängningar som det var nu under våren. Men det är fortfarande någonting som påverkar tillväxten enormt mycket. Så att, ja, jag tror man måste fundera lite på hur vad som är taket i hur optimistisk man kan vara om man ändå tänker sig att det kommer en andra smittspridningsvåg, vilket väl inte känns orimligt. Det har vi ju. Man ser vissa grejer som händer i Spanien och så vidare. Man ser vissa tecken på att det kan öka igen även i Europa. Så dels det, och sen också när du pratar om 21-22, vad som kommer hända då. Att det känns också som att vi har rört oss vidare i en ny fas i förväntansbilden, där först så kom alla extremt dystra prognoser mitt i krisen, liksom när det var det värsta krisen 30-talet, och det var nästan som en tävling i vem som kunde ha mörkast bild av var det här skulle landa någonstans. Och sen kom det en fas när man började upprevidera de där prognoserna igen, för att det blev inte riktigt så otroligt nattsvart som man hade tänkt. Och nu känns det kanske snarare som att vi rör oss mot en fas där de flesta börjar konvergera mot, ja, det blir en återhämtning, men den blir inte lika kraftig som man tidigare har trott. Att man liksom jämnar ut det lite mer. Och det båda ju så där lagom kul kanske för just 2021-2022. Att vi inte får den här kanske jättekraftiga rekylen upp som man för några månader sedan kanske hoppades lite på. Så där. Jag vet inte hur du tänker kring
det. Ja, visst är det så. Men sen nej, det kommer det finnas vinnare och förlorare här till exempel. Nu när de här bankerna måste göra sig av med sina dåliga krediter. Som Italien är det ju fortfarande en hel del kreditförluster som ligger kvar. Mm. Eller dåliga krediter som ligger kvar i balansräkningarna. Sen finanskrisen och sen eurokrisen, även om de har sålt av mycket. Men nu är ECB på dem att de måste snabba på och sälja bort det som kommer nu, så att man inte hamnar i samma sits igen. UniCredit sålde en portfölj här häromdagen på motsvarande 15 miljarder kronor. Och de som då så kan tjäna på det här, det är ju bolag som Intrum som köper de här portföljerna med rabatt och får driva in pengarna för egen räkning. De kom med en rapport igår. Och de klarade faktiskt den här andra kvartalet betydligt bättre än både vad de själva och analytikerna väntade. Men det som var mest positivt i den rapporten var att de talade om att när de har köpt sådana här portföljer med avskrivna fordringar under den här krisperioden, så har de fått mycket bättre priser, vilket gör att de får en högre avkastning än de har haft tidigare. Och tittar man på skillnaden då mellan vad de lånar upp pengar till och vad de kan köpa för nu, så ser det ganska bra ut. Så fortsätter den här trenden med då att det kommer igång igen med stora utförsäljningar, så ligger de bra till att kunna tjäna pengar på det där. Så att det finns både vinnare och förlorare i detta.
Mm.
Sen idag fick vi en rapport från Electrolux Professional som då knoppades av från Electrolux i våras, och som jobbar då med storköksprodukter till restauranger och andra typer av storkök. Och det kan du lista ut, det gick ju inte jättebra i det här kvartalet.
Nej.
De tappade 40% av sin försäljning. Och det är ju typiskt sådana här sektorer. Man kan tänka sig att det kommer fortsätta vara lite tufft framöver om det nu man är restriktiv och håller restriktioner och kanske stänger ner lite här och där. Så Så det gäller att komma rätt i det här med gungor och karuseller. Och en grej som jag skrev om i veckan också är att man kan utnyttja det där i alla fall närmaste kvartalet på hur bolagen har överträffat förväntningarna. Det finns massa undersökningar gjorda på det, att de som överträffar vinsterna när de kommer med sina rapporter, de tenderar att fortsätta att utvecklas bättre än index närmaste kvartalet. Det är ett fenomen som kallas för post-announcement earnings drift. Och det är väl inte så konstigt, för att överträffa de förväntningarna, då är det många analytiker som måste justera upp sina prognoser. Kursen sticker iväg och då är det andra som får syn på dem också, vilket också späder på då intresset. Så att kommer vi in i lite dystra scenario, då är det än mer det där att försöka hålla i dem som är vinnare och göra sig av med dem som har problem helt enkelt. Mm. En sån som kollegan Magnus Dagel skrev om, det var Swedish Match här som presterade ett väldigt starkt kvartal. De gynnas ju framförallt av den här säljningen av tobaksfria snuset Syn, som säljer jättebra i USA och som ska rullas ut i flera andra länder. Där har du ingen coronapåverkan alls.
Mm.
Och den har ju gått bra i år, men kan fortsätta.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Detta går bra, ja. Med stark kassaflöde och en hygglig värdering runt 20 gånger vinsten. Så jag tror man får titta väldigt mycket mer nu på bolag och vad de faktiskt gör och vad som påverkar positivt och negativt. Det där liksom apan som kastar pil på börslistan tror jag inte kommer funka i höst.
Nej, okej. Okay. Ja, men det låter som att man får anstränga sig lite mer helt enkelt.
Jag tror man får göra det. Det är ju så, det finns ju aldrig några gratis luncher, men nu börjar de försvinna i ännu mer större utsträckning så att säga.
Vi måste ju prata om veckans... Beroende på vem man frågar så är det ju liksom en av de största händelserna i EUs historia, eller så är det bara ett steg framåt i ett bråk som kommer fortsätta under lång tid framöver. Och det är ju den här uppgörelsen om långtidsbudgeten som sträcker sig till 2027 och om den här stödfonden som har varit så enormt omtvistad. Det har ju varit verkligen i fokus för min del. Jag sitter och skriver en grej till nästa vecka på just det här. Men man kan väl konstatera så här. Sverige företrädde ju en mer... Man blir kallad för frugal i sammanhanget. Man har helt enkelt haft en mer restriktiv hållning. Inte velat ha så mycket direkta bidrag, alltså egentligen direkta stöd från vissa EU-länder till andra EU-länder. Man hade gärna sett lite större nedskärningar i långtidsbudgeten, och man lyckades väl till viss del i förhandlingarna, fick ner bidragsdelen i den här stora stödfonden som totalt ska vara på 750 miljarder. Det där blir 390 nu bidrag istället för de 500 tror jag som låg på bordet när man gick in i förhandlingarna. Så det är ändå en ganska ordentlig nedskrivning, och sen så fick man lite mer rabatt på EU-avgiften också.
Ja, men det är väl bra då, men å andra sidan hela den här med att man ger en massa bidrag till dem som inte sköter sina ekonomier. Man hade väl gärna sett, som det var tidigare, att man ställer krav på dem också, för det känns ju väldigt orättvist. Det känns, man kan dra lite paralleller mellan att spara och slösa. Så att det ska ju inte löna sig att vara slösig även om det ligger på statskassenivå så att säga.
Nej, där har man ju fått in lite instrument för hur man ska hantera det. För det första så ska då de medlemsländer som tar emot pengar, de ska lämna in en sorts plan, en reformplan för hur de tänker tackla det här till kommissionen som då ska utvärdera den. Sen har man också fått igenom att de här bidragen ska liksom kopplas till den direkta smällen från corona och inte till hur ekonomin såg ut innan corona. Och det är ju ett sätt att komma runt just det här. Att så här, man vill inte bara ge bidrag till länder som till exempel hade en långsam tillväxt sen tidigare, för man inte gjort de strukturreformer man behöver, eller som hade en svaga statsfinanser sen tidigare för att man inte tagit hand om dem, utan man vill försöka koppla det direkt till den ekonomiska smällen. Sen i praktiken, om man bara 100% kommer lyckas med att göra det, ja, det är väl en annan femma. Det är ju ändå en politisk kohandel som kommer fortsätta kring det här. Men det får man ändå säga en seger där Nederländerna var väldigt pådrivande. Och sen finns det också möjlighet för ett enskilt medlemsland att åtminstone tillfälligt blockera utbetalningarna till ett annat land om man anser att de inte lever upp till sina reformlöften. Men det är just det, det är tillfälligt. Det är slutande kommissionen som kommer ha sista ordet när det gäller det här. Och det är egentligen bara att man har en utvärderingsprocess på, jag tror det är 3 månader. Så att det är inte liksom... Kruxet har väl varit att man vill absolut ge möjligheten för medlemsländer att påpeka att det här ser inte bra ut, vi är inte okej med det här. Men man vill samtidigt inte att medlemsländer ska kunna hålla uppe hela processen, för att då kommer det ganska snabbt fallera i någon sorts liksom alla pekar på varandra, he said, she said situation så fort ett medlemsland ser en anledning att börja agera. Så det där har ju blivit som en sorts kompromiss mellan de två olika sidorna. Men... det är ju någonstans, det som är ett nytt steg för EU i det här, det är ju ändå bidragen. Att man tar upp gemensamma lån för att ge bidrag till medlemsstater istället för att ta upp gemensamma lån för att låna vidare till medlemsstater. Vi glömmer lätt det, men man har ju i praktiken gjort det tidigare genom en del av de här faciliteterna som sattes upp i samband med eurokrisen. Då utfärdade ju de obligationer som användes för att låna vidare, men det var bara lån. Det var aldrig bidrag där. Och det är ändå... det är ett steg mot mer av en finanspolitisk union. De som är för det säger att det är precis det vi behöver. Vi har tjatat i flera års tid om att det räcker inte med att ha bara en gemensam penningpolitik. Penningpolitiken kan inte bära hela lasset. Man måste ha en gemensam finanspolitik, åtminstone delvis också. Och de som är emot det säger då att det här är inte det EU vi skrev upp på. Det är inte det vi vill vara en del av. Vi vill se en annan utveckling på lång sikt. Och jag tror att den konflikten, den här liksom, det här bråket om lite vad som... om man ska vara dramatisk kan man säga bråket om EUs själ. Det är inte avklarat än.
Nej.
Även om man kommer den här uppgörelsen.
Jag kan förstå det. Att de som är med i EMU, har man en gemensam valuta så är det ganska logiskt att man kanske ska ha en gemensam finanspolitik också. Men när man står utanför valutan som vi gör så ser man ju väldigt svårt vad det här ska vara bra för. Vi har ju liksom bara tagit halva steget in, men ändå ska vi ta hela notan så att säga.
Ja, och det som är extra svårt med det är väl så här att det här säljs ju in som en extraordinär åtgärd på grund av en extraordinär situation. Och det är det ju liksom, så det kan man väl köpa på ett sätt. Men samtidigt som man köper det så vet man ju också att det som lanseras som extraordinära åtgärder tenderar att bli kvar, eller att man åtminstone har närmare till hands senare. Och för ett land som Sverige som står utanför valutaunionen men i själva EU, så är ju det svårt att smälta. Det blir ju väldigt märkligt för oss att sitta i den här mellanpositionen. I någon sorts bästa av världar så skulle man väl kunna tänka sig att det som kvarstår längre fram när effekten av pandemin är över, det är att man har den här typen av instrument men enbart för euroländerna. Men det känns ju lite naivt att tänka sig att det är där det kommer landa. Det har jag lite svårt att tro. Så den konflikten, den är långt ifrån löst och den kommer... verkligen, vi kommer behöva fokusera på den i Sverige, för det här påverkar ju verkligen oss. Vi är ju ett av de länderna som verkligen känner av den här intressekonflikten väldigt tydligt.
Det tror jag kommer bli stort samtalsämne framöver, och likadant när vi hade finanskrisen så dök ju det här begreppet moral hazard upp, att det är inte rätt att banker som missköter sig ska bli räddade av skattebetalarna. Nu har du fått samma grej fast på landsnivå istället, och då känns det ju inte mer rätt för att man har steppat upp insatserna ytterligare ett steg.
Nej, men precis, det är ju samma liksom så här grundläggande problematik som ligger där, så länge man inte bara tror att vi kommer kunna 100% koppla det till effekter av pandemin som inte på något sätt har att göra med vart landet stod innan. Men även det är liksom en ganska konstig argumentation, för att så här, det är ju klart att tillståndet i ekonomin innan pandemin bröt ut påverkar vad som hände under pandemin. Det kan man liksom inte komma ifrån, så det blir lite löjligt att prata om det som att det bara skulle vara en isolerad katastrof som drabbar länder. Det är det ju inte riktigt heller. Sen kan man ju också bara passa på att säga att det finns ju fler konflikter i det här som Sverige kommer behöva ta så småningom. Och en av dem är ju... Man måste ju sen betala tillbaka de här pengarna på EU-nivå. Det kommer bli någonting som drar från budgeten fram till slutet på 2050-talet. Har jag för mig att man har sagt att man ska ha betalat av allt det här man lånar upp på finansmarknaden nu. Och då diskuterar man hur man ska täppa igen det hålet. Man vill helst inte höja de betalningar som medlemsstaterna gör direkt. Så då diskuterar man andra så kallade egna resurser. Bland annat det här med digitalskatt, där Sverige ju har varit ett av länderna som har varit emot och hållit igen. Den frågan dyker upp ännu mer igen nu. Och samma sak med gränsskatt på koldioxid och sådär. Så att det kommer fler sådana här konflikter som Sverige kommer att vara liksom en tydlig aktör i.
Ja, det kan man utgå ifrån. Som sagt, vi hade finanskrisen 2009-2010, eurokrisen 12-14. Nu är det coronakrisen. Mm. Vi kan ju nog lugnt utgå ifrån att det kommer lite fler kriser innan år 2050. Så det här känns ju också
som
det är någonting som kommer... Det blir ett större problem. Så våra stackars barnbarn får jobba lite hårdare för att behålla mer del av lönen förmodligen.
Jo, det är någonting man alltid kan räkna med, säger du, att det kommer fler kriser. Men bara en sista grej på det här temat. En kritik man kan framföra mot den här överenskommelsen är ju att den illustrerar ju det som är det klassiska problemet med när finanspolitiken ska användas för att möta snabba kriser. Och det är ju det att den kommer ju ofta för sent. Så budgeten börjar gälla från och med nästa år. Det kommer ta ett bra tag innan de här bidragen och lånen kan börja betalas ut. Så allt det här kommer ju liksom efter att smällen har kommit. Och det är ju en anledning till att vi har... Att man brukar argumentera för att finanspolitiken inte är det bästa instrumentet. För den är långsam, den blir ofta lite felriktad. Den är överlag inte så himla bra och snabb och användbar. Men... Det finns något positivt i det här, och det är att det finns något som man brukar kalla för det fiskala stupet, för att använda ett riktigt tråkigt begrepp. Vad det i princip är så här, det som sker när alla åtgärder man har satt in försvinner, när man är klar med dem eller när de inte förlängs. Det är en diskussion som verkligen har påbörjats i USA nu, för att de möter flera sådana deadlines under de kommande månaderna. Den här veckan löper deras utökningar av utbetalningarna till arbetslösa ut, till exempel. Och det finns än så länge ingen överenskommelse om att förlänga dem längre. Så man får liksom de här små klippavsatserna som man halkar ner för hela tiden när man drar igen saker. Och en grej som då är positiv med det här, det är ju att i Europa, de flesta av så här, kreditåtgärderna eller permitteringsstöden, de flesta av åtgärderna som har införts, de löper ett tag framöver, de löper fram till årsskiftet generellt sett. Och då finns det ju någonting positivt, att det kommer nya stimulansåtgärder efter att de eventuellt har tagit slut. Då undviker man lite, eller man säkrar åtminstone upp för att inte hamna i de här små stupsituationerna lika mycket. Så det kan man ju se som någonting positivt ändå. Om man ska leta upp något sådant.
Precis. Och det lär ju komma nytt i USA också. För med tanke på presidentval och alltihopa så lär man ju inte ta och stänga ner de här kranarna för snabbt där ändå.
Nej, precis. Det känns ju som att ett märkligt val att göra om man vill bli omvald. Och det är ju inte bara presidenten som ska bli omvald. Det är ju delar av kongressen också som går till val nu till hösten. Och sen kan man ju också bara påminna om att det är ju inte bara finanspolitiken som är inne med åtgärder. Centralbankerna gör ju väldigt, väldigt mycket nu, och det är ju inte beroende av den typen av politiska överenskommelser, utan det kommer ju fortsätta under lång tid. Vi har ju till exempel i Sverige en väldigt, väldigt platt räntebana framöver, och det har de flesta länder.
Ja, det är alltid något. Men sen kommer det hända saker nästa vecka. Du går på semester, så du slipper kämpa med det där då, men du kanske ändå har lite koll på makroagendan, vad som ska komma.
Lite grann. Vi får lite BNP-siffror från runt om i världen faktiskt för andra kvartalet, och det känns ju som en livstid sen. Det var andra kvartalet. Men det är ju ett ganska viktigt kvartal, eftersom det var då man nådde botten i de flesta delar av världen. Så att vi får amerikanska sådana siffror och vi får europeiska sådana siffror. De svenska tror jag dröjer till veckan efter, om jag inte minns helt fel. Det är i början av augusti som vi får de svenska. Men de är intressanta. Sen kommer det ett Fed-besked som nog kanske inte blir så intressant. För Fed har liksom redan stakat ut sin bana. Men det är alltid värt att lyssna på Jerome Powell och se hur han till exempel pratar om Exempelvis det här fiskala stupet skulle vara väldigt intressant att lyssna på. Och sen får vi lite andra grejer, bland annat en konjunkturbarometer från KI. Sådär. Så det finns att plocka nästa vecka också för de som jobbar.
Det händer lite på bolagssidan också. De flesta storbolagen har ju redan rapporterat nu, men några trillar in. En grej som jag tycker kan vara intressant är på tisdag så kommer amerikanska Visa, det här kortbolaget, och rapportera. Mm. Och det är intressant att se hur kortanvändare till världen har påverkats av den här coronakrisen. Så det kan man slänga ett öga på. Sen kommer Securitas på onsdag, ett sympatiskt bolag som släpper sin rapport klockan 13. Det är den enda utav mina som man inte behöver stiga upp i ottan för att kolla på. Så det är jag tacksam för. Och sen så kommer Lundin Energy och Lundin Mining på onsdagen också. Olja har ju inte varit någon hit under den här tiden. Men gruvdelen ska bli intressant. Och så är vi så, Boliden rusade ju på här på sin rapport. Så den får man väl kolla på också. Och sen kommer Spotify på onsdag i USA också. Det borde också vara en relativ coronavinnare så att säga. Och på torsdag så kommer den här trion på A, Alphabet, Amazon och Apple, som har utvecklat starkt och som har bidragit en hel del till att det har gått så bra i USA. Och sen får vi Astra på hemmaplan och Millicom, då operatör i Sydamerika framförallt, som har haft riktigt motigt en period. Och då får vi se hur, om vi har någon coronapåverkan hos dem, eftersom de verkar i många länder som, där många köper kontantkort och kanske inte har några liksom, fasta anställningar, och så här, så är det större volatilitet i deras intäkter vad det gäller mobilanvändare. Sen har de bredband och andra grejer också, men ja, det kan bli intressant. Och sen på fredag så är det Nokia då som kommer som ensamt storbolag. Så att, lite har vi att titta på i nästa vecka också.
För den som vill lyssna på lite mer poddar så har ju tyvärr de flesta av våra sommaruppehåll nu. Men man kan lyssna på Morgonkoll till exempel, den här morgonpodden med lite korta nyhetsuppdateringar. Och sen råkar jag veta att det är Digitals podd fortfarande igång. För den här veckan gästade jag där och pratade lite mer om digitalskatt. Så om man är intresserad av det så kan man lyssna på det avsnittet helt enkelt.
Ja.
Men okej, Agneta, då tar väl vi helg.
Ja, vi gör det.
Ha det så bra.
Ja, och alla ni som lyssnar där ute får också ha en jättefin helg. Hej då!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.